En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
Ja hörni, det har blivit torsdag, det har blivit Sillypodden, vi har haft lite fotboll i veckan ju, lite ligaspel i såväl, ja men de flesta ligorna har ju varit igång. De passar på nu när det inte är något Europaspel.
Verkligen så, det var ju midweek överallt, eller vi har ju Coppa Italia också som är i full rullning dessutom, så det var väl kuppspel i Italien dock.
Just det, har du kommenterat något, ska du kommentera något?
Lite Lazio Milan ikväll, ja. Bland annat.
Mysigt, det ser vi fram emot ju. Det är en bra match. Vi ska komma lite grejer. Jag har förberett en harang om de nya ekonomiska reglerna som träder i kraft efter den här säsongen som Premier League, det här är Premier League då, som Premier League-klubbarna har
de som ska ersätta PSR
röstat igenom. Det ska ersätta PSR helt enkelt. Så det kommer vi till, för det är väldigt intressant. Det är bättre regler är min analys så här långt. De är inte perfekta, det är fortfarande regler som gynnar de största och starkaste klubbarna.
Är det en harang på liksom, så här, om vi tar prata liksom längdnivå där som var din utläggning om saudiska styret i fotbollen på deadline day?
Alltså det, nej det jag tror inte vi hamnar där.
Vi hamnar inte där.
men däremot är det intressant för att det här var regler som röstades igenom med minsta möjliga marginal. Så att det är alltid spännande, plus att några av de här reglerna som man hade hoppats skulle reglera ytterligare och jämna ut spelfältet lite gick inte igenom. Men vi kommer till det, vi stannar kvar lite vid fotboll som spelades i veckan då.
Alltså ni som undrar, när ni kommit in på Sillypodden undrar varför vi inte pratar så mycket Silly just nu, så här, för att det har inte hänt så mycket.
Nej, det kommer finns hända jättemycket saker. Rykten just nu. Men det finns en hel del att prata om, för det finns en del klubbar som är i kris, som till exempel mitt Liverpool som spelade oavgjort mot Sunderland. Det har visserligen både Chelsea och Arsenal gjort den här säsongen, så att Sunderland är ju inte dåliga, men att spela så uselt på hemmaplan, det är inte första gången den här säsongen, och de mörka målen har liksom, som man trodde hade skingrats lite grann då efter seger mot West Ham i helgen, de är liksom nu tillbaka igen och det är dålig stämning.
Fråga mig inte hur jag hamnade där, men jag satt och beskådade Leeds-Chelsea istället. Jag vet inte, så jag har inte sett så mycket av just Liverpool. Var de så dåliga?
Alltså första halvleken var ju en ren sorg.
Skulle jag
hävda. Ja, men det var så bedrövligt. Det är ju klart, det är många som är skyldiga till det här. Men vi måste faktiskt prata Alexander Isak. Vi har gett honom väldigt mycket tid. Vi har gett honom många ursäkter till varför det inte har funkat. Han fick ingen försäsong, han har varit småskadad. Det är ett nytt lag, bla 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 bla. Men nu är det faktiskt så här. Alexander Isak har startat två matcher i rad för Liverpool. De två matcherna har man mött West Ham och Sunderland. Två lag som inte liksom dominerar bollinnehavet, som trycker ner motståndarna mot eget straffområde. Två matcher där Liverpool i långa stunder åtminstone har dominerat offensivt, inte skapat speciellt mycket, och det är ju delvis Isaks fel. Under de här två starterna som han har gjort, han har inte spelat 90 minuter, men igår spelade han väl 78 eller
något. Det är mer än vad han har gjort på länge.
Så han har alltså inte fått ihop 30 bolltouch.
Och det är ett mål.
Ett mål, absolut. Ett fint mål. Men det är alldeles, alldeles, alldeles för lite. Han är inte involverad. Han ser ut ibland lite grann som om han själv hade sprungit in på planen. Men jag kan väl springa in och spela central anfallare för Liverpool. Nej, det hade du inte gjort. Även om men bollen kanske studsar till mig någon gång. Nej, det hade jag inte gjort, för jag hade inte varit deltagare i spelet. Jag hade inte vetat vart jag skulle springa, jag hade inte vetat någonting. Det är lite den känslan man får när man tittar på Alexander Isak just nu. Han vet inte vart han ska ta vägen. Han står i passningsskugga. Han tar löpningar som är helt otajmade med resten av laget. Chiesa kommer in, byter av honom och gör ju mer på sina första 5 minuter på planen än vad Alexander Isak gjorde under 75. Det är ett jätteproblem. Han ser så vilse ut i det här laget. Det är som att han ser ut som att han går runt och längtar tillbaka till Newcastle där han visste vad han skulle göra. Och det här är ju såklart inte bara hans fel. Det här är ju Arne Slotts fel förstås.
Konstigt är ju, det här är ju inte en annan liga. Det här är motstånd som han hade jätteroligt mot tidigare när han bara Newcastle-tröja. Och man kan ju tycka att med materialet som finns runt omkring honom så borde det finnas större möjligheter för Alexander Isak att skina, att göra avtryck, att göra mål och annat, för att han har ju bättre omgivning här. Eller borde ha bättre omgivning, är väl värt att poängtera, för att Newcastle förra säsongen är ett bättre fotbollslag än vad Liverpool har varit hösten 2025.
Men
det är ingen snack om saken. Så att,
tittar vi på formkurvan så är det ju egentligen bara Wolves som är sämre än Liverpool över de senaste månaden liksom. Så är det ju.
Men det är faktiskt, jag håller helt med om att det börjar bli lite alarmerande. Första som Arne Slott sa väl att han har inte väntat sig att Alexander Isak skulle vara fullt fit for fight förrän slutet av oktober.
Nej.
Nu är vi i början av december. Den skadan som han ådrog sig var ju Slott väldigt tydlig med också, att det här var inte någonting han kanske hade hoppats på. Man märkte viss oro i tonen hos honom efter Champions League mot Real Madrid där någonstans, där han var ändå lite så här skeptisk på hur står det egentligen till? Det här går kanske lite för långsamt. När han fick starta i förlusten mot Forest, var det väl där på hemmaplan, så förklarade ju Slott att ja, jag vet att vi är ett bättre fotbollslag utan att starta Alexander Isak just nu, men på längre sikt är det bättre för Liverpool som lag om Isak spelar och kommer in i form. Men det finns en smärtgräns. Den smärtgränsen är långt fram i tiden med tanke på hur mycket pengar de har investerat i honom. Men ja, någon gång måste det lossna. Alltså man tänkte ju när det här målet kom mot West Ham, absolut. I övrigt gjorde han inte jättemycket i den matchen. Men han gör ett mål. Ja. Man tänkte, okej, nu kanske det lossnar. Nu kanske han kommer igång. Säg att han gör det till mot Sunderland, då är han igång på allvar. Och då kommer han leverera på samma sätt som han gjort tidigare. Att då få en ny plattmatch på det här sättet, nej, tajmingen är inte optimal på så vis heller. Man hade velat se lite mer intention, driv och att, och just som du sa, 30 bolltouch på 2 matcher är ju alarmerande lite. Fattar om det var 30 passningar på 2 matcher, men just bolltouch, där måste han ju... Och det lägger väl lite också som sagt på övriga spelare, att man hittar inte honom. Man har inte liksom överhuvudtaget någon samklang med Alexander Isak än så länge.
Nej, det
är oroväckande.
Han ser helt vilse ut. Det här är, alltså jag skulle gå så långt och säga att... Det jag sett utav honom nu är bland det sämsta jag sett av en forward i Liverpool-tröjan på väldigt, väldigt länge. För vi har haft spelare som inte har varit tillräckligt bra, spelare som har varit begränsade. Men de har åtminstone varit där och på något sätt bidragit, deltagit, försökt, varit inblandade i spelet. Sen har de missat målchanser, alltså så här, Fabio Borini-typer och så vidare. Men Isak är det som att vi spelar med en man mindre.
Fabio Borini kostar inte 1,6 miljarder.
Nej.
Det är också en stor skillnad.
Och det är också en väldigt stor skillnad. Och allt det här, den flytten som var, den omställningen som var, han har kommit till ett lag som inte riktigt funkar, han har kommit till ett lag där många sörjer, han har kommit till ett lag som har varit inte lätt att komma in i. Allt det här är ju såklart med en prislapp som hänger över honom, med en sommar där han fick otroligt mycket, såklart till stor del välförtjänt kritik från sina gamla supportrar som har backat honom i flera år. Allt det här är ju såklart orsaker och anledningar, men han har ju satt sig själv i den här situationen. Han har ju velat det här, så nu gäller det ju liksom att kavla upp ärmarna och se till att det blir någonting utav det, för att hittills har det inte blivit någonting.
Nej, om det inte vänder så kommer ju El Hadji Diouf och konkurrens i priset om liksom sämsta värvningen de har gjort på 20 år.
Ja, så är det. Så är det.
Och då gick El Hadji Diouf omkring och bara spred dålig stämning i hela gruppen och bara förstörde så här medvetet runt om vad allt han gjorde. Det var, så där är vi ju inte på Alexander Isak såklart, men alltså han behöver ju börja hitta någonting, och det börjar faktiskt vara så att, som du säger, att man kan inte skylla på brist på försäsong och annat allt för länge till.
Nej, men jag tror det är många saker. Det är
problematik som inte bara ligger i Isak. Det ligger också på Arne Slott. Det ligger på alla möjliga instanser. Och framförallt att Liverpool som lag inte har fungerat. För annars hade inte vi pratat om det här.
Nej, så är det ju. Alltså det är ju väldigt många saker som samspelar i det här. Men faktum är att han... Han är den dyraste spelaren
i
Englands
historia. Om Salah hade gjort det han gjorde i höstas, den här hösten, då hade vi inte pratat om att Isak har haft det jobbigt. Då hade vi snarare sett ljusglimt och tänkt, ja, men han är väl ändå lite involverad här och var. Men de vinner matcher för att Salah gör det. Nu när Salah inte gör det, då blir det ju automatiskt att då tittar man på Isak och tittar på Florian Wirtz. Ja, de har inte levererat. Wirtz fick ju inte sitt mål till slut. Det var det.
Nej, men där har man ju sett en kurva där han har stadigt liksom hittat
absolut
in och,
ja,
och hittat sin roll och
ja,
börjat
helt förstå. Annan, helt annan situation.
Lagkamraterna, det är ju det som är det problemet med Isak. Man har ju inte sett den här pilen peka uppåt överhuvudtaget, förutom att han fick det där målet. Men egentligen spelmässigt så har det ju varit flatline. Hela hösten. Och det är klart, det är bara en höst. Han har flera år på sitt kontrakt och han har mycket tid på sig att spela sig in. Och han
kommer inte sälja honom i januari.
Nej, de kommer inte sälja honom. De kommer inte
kan inte sälja honom i januari.
Men vi måste ändå diskutera vart han befinner sig just nu. Vi har en svensk som är den dyraste spelaren i Premier Leagues historia. Vi hade fler matcher såklart. Såg du straffen som Dan Burn fick med sig?
Ja, det är billigare.
Alltså det är det sjukaste jag sett, att VAR går in och tar den när Dan Burn har ett nacksving på Romero eller nej, Bentancur var det, i straffområdet och får straff med sig. Mest obegripliga domslutet jag har sett på år och dagar. Jag förstår inte ens att det inte
sett någon liten sån här.
Ja, men det är klart, de drog ju varandra in. Alltså det
man tar med sig från den matchen med att Cuti Romero, om det säger rätt här, han gör ju ändå två mål.
Han gör två mål. Han gör ju en helt otrolig cykelspark. Alltså 90+4. Alltså 100% smalben.
Ja, den är så ful. Ja. Alltså så här, han prickar med benskyddet och det är från distans och bollen studsar in på något så otroligt underligt mål.
Ja, men det är liksom så här, att ingen kunde rensa bort den bollen när den så här långsamt studsar in i bortre stolpen. Det är ju det är fascinerande. Ja. En grymt viktig poäng det också för Thomas Franke.
Ja, och sen behöver han ju mer än en poängare.
Han behöver ju mer än en poäng, men en poäng är, ja, det är lite som Arne Slott just nu. Liksom. Den där poängen var ändå... det är ändå skillnad med en poäng och noll poäng. Mm. Så är det. Vi hade också Manchester City som är det mest orimliga laget i Europa just nu. De tappar alltså 5-1 till 5-4, håller på att tappa in 5-5.
Jona Kusiasar gjorde ett jättefint inhopp. Tyckte han var liksom, ja, bidrog och var företagsam och allting där för Fulham. Sen var det ju inte han huvudpersonen i alltihopa, men det...
Nej, Erling Haaland gjorde sitt 100:e Premier League-mål på 111 matcher.
Phil Foden ser ut som Phil Foden igen.
Oh, vilket mål. Alltså vilken vänsterfot han har, pojken. Det är otroligt. Ja. Alltså det är ju nästan han är ju Manchester Citys bästa spelare den här säsongen, även om Haaland har...
Foden?
Ja, det tycker jag.
Alltså om du tar liksom den sista perioden så... Absolut.
Ja, men jag tycker alltså,
det är typ Doku och sådana också ingår i den kategorin.
Ja, Doku har ju liksom visat en extrem höjd under hösten. Mm. Men grejen är att Phil Foden har varit mer matchavgörande, och vi pratade om Phil Foden redan i början på säsongen om att han såg liksom bättre och piggare ut och man inte riktigt såg det framför sig, och nu är han ju helt matchavgörande.
Sen är väl liksom, nu sitter vi och pratar om andra liksom, vi pratar ju ändå om biroller jämfört med Erling Braut Haaland. Det måste vi ändå komma ihåg, för att det är ju han som gör målen
och han gör ju alla mål.
Och har varit frustande revanschsugen under hela den här hösten, så att
han har ju jagat, men märkte lite grann att det här 100:e målet, för det tog några matcher. Vi är inte vana vid att Haaland går liksom 2-3 matcher utan att göra mål. Och att han liksom träffar stolpen någon gång här och där, och han såg lite såg ut som att det här 100:e målet kanske tyngde lite på honom, så nu blir det väl världens islossningar.
Så kan det ju vara.
Möter ju också Sunderland till helgen, som tog poäng mot Liverpool då. Så ja, Arsenal planenligt, 3 poäng igen. Nej, men vi fick fråga faktiskt, för det är lite sant, från Victor Nilsson, discgolf Victor. Han ja, men jag tror han lever med det.
Är det så man får igenom frågor till Silly podden? Man ska ha en discgolf-koppling till det. Är det så det här?
Det kan ju inte skada.
Bra att du är transparent.
Han vill att vi ska djupdyka lite i Arsenals dilemma gällande Merino versus Gyökeres och kaptensfrågan Rice och Ödegård. I frågan Rice-Ödegård tycker jag att sett utifrån, alltså när man tittar på det här laget, så känns Declan Rice som den mest naturliga lagkaptenen de har i det här laget tillsammans med, ja, men Ödegård har ju binden. Bukayo Saka känns ju också som en sån spelartyp. De har ganska många Gabriel i en ledare.
Jag ser inte dugg. Den problematiken ser jag inte. Alltså så här, Ödegård har binden när han spelar. I gruppen så är han lagkapten tills något annat har sagt. Och sen måste du ju ha ledare utöver det, de som du nämner också. Ändå i en grupp för att det ska fungera och framförallt om de ska vinna saker. Att Ödegård är kapten, även om inte han nödvändigtvis ska vara ordinarie och självskriven i startelvan just nu, det är inga konstigheter i mitt tycke. Och om han får kaptensbindeln när han kommer in, inga konstigheter. Jag tror att de är så pass inrotade med att han är lagkapten att det inte ska vara några bekymmer. Gällande Merino versus Gyökeres, ja, det är väl det som också är Arsenals styrka. De har uppenbarligen något till forwardsalternativ för Mikkel Merino som har funkat jättebra när Gyökeres har varit skadad. Sen är nog tanken att Gyökeres ändå ska spela, men det är ju som i alla andra positioner, och nu låter jag som en tränare och riktigt tröttsam floskel här, men det är ju en konkurrenssituation. Det ska finnas konkurrenssituation på alla positioner. Jag tror inte att Arteta sett bekymmer av att Mikkel Merino har gjort det bra i Gyökeres frånvaro. Gyökeres kommer starta matcher, ibland kommer Mikkel Merino starta matcher för att Gyökeres kanske behöver vila, eller man ser att hans egenskaper skulle passa bättre här. Så att jag ser väldigt noll bekymmer för Arsenals del i den frågan.
Nej, alltså Arsenal ser så kompletta ut som lag nu. Vi hade en diskussion här innan om men det finns ingen ersättare till Subimendi, Declan Rice där bakom. Man är så men här är ju nu någonstans
var det någon som sa det?
Ja, här på redaktionen en Arsenal-supporter.
Ja, men sluta, hur bred trupp ska de ha då?
Jag menar det.
De har ju Nørregård, vad är han värvad för?
Ja, men precis. Nej, men han var inte tillräckligt.
De har Merino. Han är faktiskt en innermitt som funkar i alla möjliga roller.
Ja, absolut. Jag sa precis det du säger. Jag tycker Arsenal är här och nu utan tvekan det mest kompletta laget i hela Europa. Alltså, de har inga svagheter alls.
Det roliga är ju dock att Arteta kan mycket väl tänka på samma sätt och gå och lägga en halv miljard på en ny defensiv mittfältare som håller jättehög nivå. Det hade inte varit förvånande.
Nej. Det har ju varit snack också.
Det är som backlinjen. Det är så här vi sa, men behöver de verkligen värva Hincapié också? Sitter han där och skrockar. Titta vad jag sa. Nu hade vi Saliba och Gabriel borta och då fick man spela två ytterligare nya mittbackar som båda håller jättehög nivå.
En annan fråga vi fick här från Henrik Leibrat på Twitter.
Han också discgolf?
Han ställde den frågan. Nej, det vet jag inte. Han ställde den frågan specifikt till dig. Hur i hela världen hade Arsenal klarat sig utan Hincapié? Är det sommarens mest förnuftiga värvning?
Det var så här, överflöd, men också så här, jag satt väl i somras och sa att ja, men Hugo Ekitike och Joao Pedro är väl de jag inte tror riktigt på. De lyft i och för sig med facit i hand, de har svalnat båda. Det vill jag lägga till, de har svalnat. Men nej, man vet ju inte, och det är så här, man såg ju inte scenariot där Gabriel och Saliba båda ska gå sönder till att börja med. Och jag blev, och min kapp har faktiskt accepterat den här rollen att vara en backup och så vis. Ja, då fine. Då är han ju jätteförnuftig och jättevettig och visat det var det här och nu när de behövde det. Men man måste också utgå från ett scenario där inte kanske där alla är friska. För det händer också ibland. Mm. Och då blir det svårare. Men bevisligen hittills har det funkat kanon.
Vi hade mitt i veckan matcher i Spanien också.
Det är inte vilka matcher som helst. Nej, eller får man säga. Barcelona som avfärdar Atletico de Madrid. Till slut, ganska jämn drabbning.
Nyuppköpta Atletico Madrid, så det har vi inte pratat så mycket om. De har fått nya huvudägare ju. Får se vad de ska göra av den klubben.
Ja, det återstår väl att se. Sen, jag har inte följt alla de turerna helt och hållet där, men de har ju faktiskt gått ganska bra. Alltså nu precis. De började säsongen katastrofalt, men de har ju börjat gå ganska bra, och sen var det en väldigt viktig seger för Barcelona att ta. Otrolig situation där Dani Olmo, som ju är liksom gjord av glas mer eller mindre, gör mål, ramlar, han knappt ramlar, han liksom tappar balansen efter att ha gjort mål, drar axeln ur led, varför ingenstans, jaha, och det var ju också så här. Nej, man fattar ingenting, men det som jag spelar för individuella prestationer jag tar med mig mest från den här matchen, det är ju Gerard Martin av alla människor. För han var ju en säkerhetsrisk på vänsterbackspositionen så fort han sig frik slängde in honom förra säsongen. Nu när det har varit skadekris i backlinjen och vi har Ronald Araujo som tagit timeout, ska sägas, han är inte tillgänglig för klubben just nu, valt att ta timeout från fotbollen för en stund och liksom fundera över saker och ting för att han inte är på rätt ställe i huvudet. Och det är ju jättetråkigt, bara hoppas att det blir snabbt löser sig för hans del. Men då har Gerard Martin fått gå in och vikariera som mittback. Och om man har sagt det här till en Barcelona-supporter under våren så hade de ju drömt mardrömmar. Men han var fenomenal. Funkar jättebra bredvid Cubarsi. Har ju den här passningsfoten som man har saknat när Inigo Martinez har dragit. Kanske är någonting. Men om Hansi Flick lyckas koka ihop ett mittbackspar med liksom Gerard Martin som ingår i det och vinna ligan med det, då ska han ju adlas. Det är helt bizarrt om han lyckas. Så det tog jag med mig, att Gerard Martin funkade ändå ganska bra mot väldigt bra motstånd. Sen har vi ju Real Madrid som ändå hängde med. Gör väl en av sina bästa insatser på hela säsongen egentligen, när man avfärdar Atletic Club borta. Kylian Mbappé, såklart. Mål igen, briljant igen. Om Ballon d'Or skulle delas ut nu för den här säsongen, så finns det inget som ens är nära att hota honom, skulle jag säga. Helt på sin egen nivå. Du skakar lite på huvudet och funderar där huruvida. Vem hade du haft om vi... För nu måste vi utgå från säsongen 25-26. Östens spelare egentligen. Vem är Östens spelare?
Nej, det kanske är, det är väl kanske Mbappé då. Jag tittar liksom för lite på vissa ligor för att jag helt ska kunna avgöra. Men Harry Kane har ju varit rätt bra också.
Så här, han är uppe på liksom över Ronaldo-nivåer i antal mål. Mm. Vad han har gjort under den här hösten, och även om man räknar in våren. Han har ju varit i... Sen Xabi Alonso kom i helt magisk form. Och bär Real Madrid mer eller mindre. Där fick man också en skada i Trent Alexander-Arnold som blir borta i 2 månader nu, vilket är väldigt tråkigt för honom. Men samtidigt fick man tillbaka både Rydiger och Militao som bildade mittlås. Rydiger spelade till och med 90 minuter i sin comeback efter ganska lång skadefrånvaro. Så att det ljusnar väl på så vis för Real Madrid, och lite andrum och arbetsro för Xabi Alonso som ändå var ganska pressad efter 1-1 mot Girona i helgen. Och mycket snack om att han satt löst. Men nu skapar han väl sig själv lite tid i alla fall. Men det kan vara kris igen till helgen om de tappar poäng där. Så vi får se.
Det kan det ju. Det är väl det som kanske skulle tala emot Mbappé lite grann, att Real Madrid inte har gått bättre. För att vinna Ballon d'Or måste man ju vinna grejer.
Ja, och det här, nästa Ballon d'Or kommer ju egentligen vara beroende av VM, så vi kan sitta och spekulera hur mycket vi vill.
Exakt.
Sverige. Vad som händer i VM.
Om Mbappé skjuter hem VM-guldet till Frankrike så får han det. Om Harry Kane gör detsamma för England så kommer han få det.
Lite så. Om Gerard Martin gör det för... Nej, nej, kanske inte riktigt, men... Ja.
Om Alexander Isak gör det för Sverige, så ska han ha det.
Vad är din drömgrupp, VM? Det låter sig imorgon.
Jag vet inte. Alltså, jag vet aldrig hur jag ska känna inför dem där. Man vill ha roliga matcher, men man vill också ha matcher som man kan vinna. Det där är ju liksom en... Sen vet jag inte exakt hur potterna ser ut. Vad kan vi hamna? Vad kan vi få?
Alltså, Sverige är, oavsett vad som händer, i pott 4.
Ja.
Och alla potter är helt baserade på FIFA-ranking. Mm. Så Sverige är i samma pott som så här, Curaçao och Haiti och gänget.
Det är fullt rimligt.
Jo, alltså, men också så här, Italien och alla playoff-vinnare är i den potten. Ja. Så att... Norge är i potten.
Det är trist att dra Italien ur den potten, kan man tycka, när det...
Ja, eller potentiellt VM. Italien kan
potentiellt man. Italien, ja.
Så där kan det ju bli. Och det är väl typ den värsta så kallade dödens grupp man skulle kunna bygga, är väl att ta typ Argentina från... Ja, eller hur man nu skulle bygga ut det. Det är ganska jämnt. Det blir inte några så här riktiga galet sjuka mardrömsgrupper, kan det inte bli.
Nej, men jag tycker alltid det är kul att möta lag man inte möter normalt sett, så helst inga lag från Europa. Det är kul att möta asiatiska lag. Vi möter väldigt sällan asiatiska lag.
Alltså, såklart att jag hade velat se Japan-Sverige.
Ja, jo, såklart.
Det hade man ju velat till viss del göra. Och sen vet ju alla vad jag hade hållit på då. Men det är en helt annan sak.
Men det hade varit speciellt att få möta Iran. Till exempel, med tanke på att det finns gott om Sverige-kopplingar i det laget. Jag vet inte. Men en kombination av lag man inte alltid möter. Det hade varit så jävla tråkigt att få möta ett lag vi hade typ liksom i ett EM-kval eller någonting nyligen. Eller till och med liksom
Schweiz.
Ja, vi får Schweiz i gruppen nu, om man är liksom så här, man dör. Slovenien igen.
Det är också Slovenien. Trollar du in? EM. De åkte, de var utanför i samma grupp som vi var.
Ja, precis. De åkte ju faktiskt ut.
Är det vårades inte för Balkan i kvalet kan vi väl säga. Det är väl bara Kroatien som har hittat dit hittills. Det blir väldigt... Det är ju väldigt avgörande vilken grupp du hamnar i, hur du hamnar logistiskt också.
Sen är det såklart att kan man, nu kan vi säkert inte få dem att säkert ligger i samma grupp, men det är ju alltid kul att möta brittiska lag som inte är England. Alltså möta Skottland, om Wales är där till exempel, eller nu inte brittiskt lag, men Irland till exempel, om de tar sig till VM.
Alltså, England, Skottland kan mötas.
För Sverige, för det blir sådana läktar, liksom, det blir en otrolig stämning. De drar ju med sig mängder med folk till mästerskapet.
Det ska gå att få något av dem, jag är ganska säker på.
Det tror jag.
Ja, England går i alla fall att få.
Hör du? Ja. Nu ska vi ta oss an det jag har suttit förberett här. Vi ska prata lite grann om det som då klubbades igenom utav Premier League-klubbarna. Och som kommer få väldigt stor inverkan, inte nu till januari, men till sommaren.
Det är till nästa säsong då?
Ja, till nästa säsong. Och till sommaren, och redan nu kommer man börja få förhålla, de har redan egentligen börjat förhålla sig till de här reglerna som kommer, för alla har ju vetat om att det här förslaget var på väg och att det förmodligen skulle klubbas igenom. Sen klubbades det igenom med minsta möjliga marginal. Det var 14 av 20 klubbar som gick med på det. Och lite grann så är det ju så att det här, jag tycker att SCR som det heter nu då.
Det är det nya. Det är inte PSR utan SCR.
Inte PSR utan SCR. Nu måste vi lära oss ett nytt begrepp här. Squad cost ratio. Det går helt enkelt ut på att en squad cost är helt enkelt alla spelare och tränarlöner. Alla övergångssummor, alla agentavgifter och alla avbetalningar. Mm. Det är din squad cost för en säsong. Mm. Och ratiot där är helt enkelt att du får inte spendera, din squad cost får inte överstiga 85% av din intäkt om du inte spelar i Europa. För spelar du i Europa, då får du bara spendera 70% av din totala intäkt. Sen finns det ett headroom som man säger. Mm. Så säg att du spelar i Europa. Och då har du din totala intäkt som är då alla dina sponsorintäkter, alltså dina tv-avtal, dina spelarförsäljningar räknas in där också. Mm. Det som inte räknas in där är till exempel försäljningar utav assets. Alltså du kan inte sälja ditt damlag eller ett hotell och räkna in det som en intäkt. Utan bara intäkter relaterade till laget räknas in där. Så att det är dina intäkter. Men då finns det ett headroom som gör att du, säg att du spelar i Europa, då får du bara spendera 70% av din totala intäkt. Ja. Då finns det 30 ytterligare procent som du kan spendera hela vägen upp till 100%. Eller om du inte spelar i Europa, spendera hela vägen upp till 115%. Alltså du kan gå lite över. Men allt utöver det genererar det en straffavgift. Mm. Så att det är liksom, du kan kalkylera och den straffavgiften är satt. Så vet du att shit, vi kommer gå 5% över, vi kommer spendera 75% av vår intäkt om vi är Arsenal, och sen så spenderar vi 5% eller 5 procentenheter för mycket då. Då vet du redan på förhand, det här kommer kosta oss så här mycket nästa säsong, ett visst antal miljoner pund. Mm. Dessutom gör man det upprepade gånger, då kommer ditt headroom att minska. Vilket innebär att du kan inte göra det hur många gånger som helst. Men du kan göra det i en säsong eller två. Och sen ta med i beräkningen att jag kommer få liksom en straffavgift längre fram.
Men det viktiga är, för att jag tror jag får med lyssnarna, exakt hur funkade PSR? Vad är den största skillnaden ligger i att det blir baserat på vilka intäkter du får?
Den största skillnaden är att det är en direkt korrelation mellan dina intäkter och dina utgifter. Ja. Och inte så mycket olika staplar, vart pengarna kommer ifrån, ger olika värde och såna här saker. Ja.
Det är lättare att förstå.
Det här är mycket lättare att förstå för publiken, men också mycket lättare att förstå för klubbarna. En av de stora problemen med PSR var att de var svåra att förstå för klubbarna också. Och en del av de här överträdelserna mot PSR var ju helt enkelt slarv, att klubbarna inte riktigt begrep hur vissa saker skulle bokföras i det här systemet. Det är mycket tydligare nu, det finns också en tydligare förutsägbarhet, att den här överträdelsen ger det här straffet. Ja, för att det är en procentsats i hur mycket du har spenderat över. Det är som därefter, om du skulle spendera mer än ditt headroom, alltså spendera mer än de här ytterligare 30%-enheterna, då får du sportsliga bestraffningar. Då
är det poängavdrag.
Då är det poängavdrag enligt en matris. Så då vet du också att ja, men spenderar vi så här mycket, då blir det så här många poängavdrag.
Och där du spenderar, nu pratar vi alltså löner, allting som du lägger på truppen.
Ja, precis.
Löner och övergångssummor.
Det är alltså det är löner för alla förutom de som inte räknas in i det här är non-playing staff, alltså typ administrativ personal.
Alltså
deras löner räknas inte
de
in.
De i köket.
Ja, men även så här kommersiell personal,
marknadschefer.
Ja, sånt räknas inte in i det. Att dina assisterande coacher räknas inte heller in. Eller coaching staff, alltså sånt som är runt omkring, läkare och såna här saker.
Så det är spelartruppen och
huvudtränaren. Det är spelartruppen och huvudtränaren. Akademispelarna räknas heller inte in.
Nej.
Vilket jag tror kan få effekter. Att du behöver inte räkna in akademispelare. Så att du kan fortfarande värva hejvilt till akademin utan att det påverkar. Och damlaget inkluderas inte heller. I den här kostnaden. Så där kan du också spendera hur mycket du vill utan att det påverkar den här matrisen.
Men akademidelen tror jag kommer påverka. Sen är det ju som sagt, finns ju vissa likheter med, och det här är väl det farliga, att det baseras på klubbens egna inkomst, att där bygger ju klyftor. För om du har en klubb som inte har så mycket inkomst kommer de ha väldigt mycket mindre rum att röra sig med.
Alltså 70% av Manchester Uniteds intäkter är ju enormt mycket mer än 85% av Bournemouths intäkter.
Exakt. Och du får ganska mycket likt. Nu är det för sig Spanien har väl lite annorlunda, lite liknande på att det baseras på intäkter på annat sätt, men då hade vi ju liksom att lönebudgeten baseras på det. Mm. Och om du överskrider så måste du liksom, får du bara använda en tiondel av, det finns ju olika regler där liksom.
Ja. Och det som då finns i tillägg till det här är någonting ytterligare som heter SSR, Sustainability and Systematic Resilience. Där är en ganska mycket krångligare, det är en matris som tittar på klubbarnas ekonomi, sina likvida medel, sin kreditvärdighet och sådär, över en kort sikt, mellanlång sikt och lång sikt. Den klubbade alla klubbar igenom, så att det verkar
kanon.
Det känns som att det är inte en regel som klubbarna förväntar sig få speciellt stora problem med.
Eller så orkade de inte läsa papperna, släpper igenom det här. Då fattar jag typ, tror jag.
Ja. Och det man då räknar som intäkter är det är operating revenue. Vilket då är matchday revenue, broadcast revenue och commercial revenue.
Sälja matchprogram.
Det du tjänar på, på matchday, det är dina broadcastintäkter och dina kommersiella rättigheter, alltså dina sponsoravtal. Det är de tre benen som du får räkna, plus då intäkter för spelarförsäljning. Och det här är ju någonting som skiljer sig då också, och någonting som har varit som Chelsea till exempel, som har balanserat sina böcker genom att sälja av assets då till sig själv egentligen, till företag inom koncernen i stort sett. Så det är någonting man inte kan göra, alltså det spelar ingen roll längre, det påverkar inte siffrorna. Det som många hade hoppats och det som inte klubbades igenom var någonting som heter top to bottom anchoring. Och det skulle begränsa lagen att spendera motsvarande, och det här är en otroligt konstruerad regel som jag tycker är lite märklig, men man har ju kommit fram till den, och det
anledningen
till
att den blev inte av, den här
blev inte av. Det var att begränsa lag till att spendera mer än 5 gånger vad klubben som kommer sist tjänar i tv-avtalet.
Ja, och det låter ju alltså, tanken är god.
Ja,
tanken alltså, är väldigt god, men
för det som händer nu med SCR är ju att det här gynnar ju de största lagen. De klubbarna med största intäkter gynnas av den här regelförändringen.
Exakt.
Det däremot ger, och det som har varit en stor kritik av PSR, är att de klubbarna som är nykomlingar måste då förhålla sig till 3 års, du vet, spel i andra ligor. Som gör att det har varit väldigt svårt för dem, och de tar väldigt stora chanser om de investerar mycket när de kommer upp. Nu är det bara den säsongen som man befinner sig i som spelar roll. Mm. Vilket ger det är mindre risk för nyuppflyttade att faktiskt göra en satsning. Likt Sunderland gjorde den här säsongen till exempel, som vi sett andra lag inte göra då, och sen bara åka ut igen.
Och det här klubbas igenom till nästa säsong då?
Ja, det har, precis. Det träder i kraft till säsongen 20.
Om man får gissa, 26. Vad kommer det ge för effekter straight up?
Jag tror att det kommer få effekter på akademierna. Jag tror att vi kommer se fler investeringar i akademierna, för det är pengar som de kan spendera utan att det påverkar. Jag tror att det kommer påverka lönebudgeterna. Jag tror också, eftersom agentavgifter är inräknade, så kan man ju hoppas att klubbarna blir mer restriktiva med att betala ut dyra agentavgifter till höger och vänster, som de har gjort willy-nilly egentligen. Det kan man ju hoppas. Jag tror tyvärr att det kommer leda till att vi ser
större klubbar blir större.
De större klubbarna fortsätter spendera på samma sätt som de har gjort tidigare. Det kanske är bra för resten av Europa om de mindre klubbarna i England inte kan spendera lika mycket, jag vet inte.
Till viss del finns det väl en sån aspekt.
Det blir åtminstone tydligare. Vi kommer heller inte kanske se den här typen av desperata försäljningar, det som har hänt som när Newcastle var tvungen att sälja av spelare, när andra klubbar har liksom tvingat sälja spelare för att det har varit kris och panik, för man har befunnit sig i den här PSR. Nu är systemet mycket mer förutsägbart. Man kan också, man vet vad som händer om man överträder de finansiella reglerna. Det finns liksom mer tydliga straffsatser.
Återstår att se vad det leder till då, helt enkelt.
Ja, och det som man också hoppas är att de här reglerna ska lira bättre med UEFAs regler också för sustainability och så vidare. Ja, så det var det. Där var min utläggning om de nya finansiella reglerna. Varsågoda, nu kan ni vakna igen så pratar vi.
Vad ska vi prata mer om än där då?
Vad ska vi prata nu om? Ska vi prata om Kane till Chelsea?
Det var ett
rykte som dök upp här som gjorde några vänder på sociala medier.
Enzo Maresca vill ha en ny elitforward, för det kan faktiskt få dem att tampas med Arsenal om ligatiteln. Det var ju det som kanske var rubriken på det. Och då är ju såklart en Harry Kane vars klausul ska aktiveras här under vinterfönstret. Det finns en klausul på 65 miljoner euro som man måste aktivera under vinterfönstret om man ska få igenom en övergång. Barca lär väl kanske ändå inte göra det i slutändan. Det har varit mest snack om Barcelona för Harry Kane annars. Men Kane verkar vara väldigt tillfreds i Bayern München. Jag tror inte Chelsea kommer värva Harry Kane för 65 miljoner euro i vinter. Så mycket kan jag väl säga. Sen att de skulle kunna gå för en forward, det tror jag absolut att de är sugna på att göra. Sen vet jag inte vad det skulle vara för profil, om de ska gå ifrån deras satsa ungt med spelare som du formar och utvecklar i Chelsea snarare än att värva liksom den färdiga produkten. Om de ska gå ifrån det eller inte, det har jag ingen aning om. Men jag tror att de kommer att kunna värva en forward i fönstret, tror jag.
Jag är inte säker på att de måste ha det. Jag tycker fortfarande att de har andra delar som kanske borde premieras.
Alltså, Tosin och company stod väl inte för den liksom säkraste insatsen man har sett där vid Leeds 3-1 mål igår.
Nej.
Det var rörigt.
En försvarsgeneral har de ju letat efter under många år här nu sen, ja.
Fofana är väl tänkt att vara det på sikt fortfarande, bara att han har haft de här långtidsskadorna som har jäckat honom. Tossin är en bra truppspelare. Chaloba har verkligen fått någon form av liksom uppsving och kommit tillbaka.
Chaloba är ju deras bästa försvarare.
Disasi sitter och tar hand om ungdomsspelare för att han är så utfryst, stackaren. Jag förstår inte riktigt varför man ska behandla vissa spelare på det sättet som ändå är fullgoda, kompetenta fotbollsspelare. Men ja, vem skulle den försvarsgeneralen vara då? Araujo.
Ja.
Alltså de skulle kunna få för sig att det skulle vara Araujo, men jag tror inte att det är så smart för dem att värva Araujo. Men Araujo tror jag behöver ett miljöombyte snart, bevisligen. För att det känns som att det blir svårt att ta sig tillbaka i Barcelona. Han fick en lucka att göra det här nu när Inigo Martinez försvann till Saudiarabien och han skulle in där med lagkapten och allt som han är, men efter den där matchen mot Chelsea just så var det ju jobbigt för honom, bevisligen, eftersom att han tagit den här timeouten. Men jag tror att han behöver en flytt för sitt eget bästa och kanske för Barcelonas bästa också.
Vi kastar in en fråga här på slutet då. Det är Liden som skriver: Kenan Yildiz, ryktet om att Arsenal är sugna på honom. Hur stor chans är det att han kommer till Arsenal?
Jag förstår verkligen för de är sugna.
Alltså, han är en jätteduktig fotbollsspelare. Mm.
Men han är en ung ytter, så han kommer spela för Chelsea nästa säsong. Alltså. Nej, men jag tror att alla toppklubbar i världen är intresserade av honom. Framförallt nu när jag sitter i ett läge där han inte vill ha förlängt kontraktet med Juventus. Han sitter på en lön som är mycket lägre än de andra etablerade spelarna där. Så klart att många klubbar, Arsenal inkluderat, följer varje steg som Kenan Yildiz, hans representanter och Juventus ledning tar just nu de kommande året. Det är jag helt övertygad om.
Ja.
Jag tror de är absolut intresserade. Det är svårt att säga annat.
Ja. Vi har fått en fråga. Alltså, jag ska säga så här först. Gällande Arsenal. Precis på samma sätt som alla lag som funkar väldigt bra. Jag tycker inte att Arsenal ska värva någonting i januari. Jag tycker att Arsenal ska göra så absolut lite som det bara går. För det de har funkar just nu.
Kenan Yildiz kommer inte komma i januari.
Nej, det kommer han ju inte göra.
Vi pratar till nästa säsong.
Men jag tänker generellt. För det har varit pratat om allt möjligt. Och, Antoine Semenyo skulle ha varit på Emirates och så vidare. Han har ju uttryckligen vill ju till Arsenal. Det finns ju inget... det är hans,
du tycker att de ska säga nej till att värva Semenyo om de får upp möjlighet till det i vinter?
Jag tycker att de ska säga spela kvar i Bournemouth-säsongen ut och så kör vi i sommar. Därför att det de har just nu funkar så fruktansvärt bra. Den här maskinen är ju så extremt välsmord och där alla vet precis vad de ska göra. Alla har sin roll, de har hittat... det spelar nästan ingen roll vilka som startar.
Alltså, sen tappar de fart i vår, får lite skador offensivt. Men varför finns inga alternativ framåt? Martinelli ser ut som han gjorde förra året igen. Och Trossard håller inte. Och så är vi tillbaka i samma hjulspår igen.
Ja, eller som har betalat 70 miljoner för en Semenyo som inte riktigt tar plats därför att du har ett lag som är så jävla bra som får göra lite inhopp. Och sen så börjar det knorras och sen så är han dålig. Och sen så,
skulle han börja knorra om han kommer till Arsenal en vår när de slåss om titeln? Han kommer vara glad för varje minut han får av tålamod. Ja. Nu säger jag så här, om de ska värva ska de såklart göra det med någon som kommer in i gruppen och funkar bra. De ska inte ta in vem som helst. Säg inte att de ska hämta en Neymar från Santos här nu och liksom låta honom köra. Det är inte det jag säger. Så att, Neymar gjorde väl 2 mål här för Santos för övrigt i natt. De är helt ute och cyklar. Bar sitt Santos där.
Nej, hörde ni. Nu laddar vi upp inför den här gruppspelslottningen då till VM som är imorgon.
Aaron Judge ska vara med, såg jag.
Vem?
Aaron Judge, en av världens bästa baseballspelare. I och för sig så kanske så här, Wayne Gretzky, Tom Brady och Shaq O'Neal namn som fler.
Heidi Klum.
Ja, det är också. Kevin Hart.
Vad han gör det.
Robbie Williams.
Ja, just det.
Trump ryktas det.
Ja, han där vill dyka upp också.
Han ska dela ut sitt egna fredspris väl?
Ja, Infantino ska dela ut fredspris. Eller ska han göra det imorgon? Jag vet inte.
Jag tror att det är imorgon han ska göra det. Det där kan bli ett spektakel utan dess like. Det är en sak som är säkert.
Vi håller koll. Mm. Så är det. Hörde ni, tusen tack alla ni som har lyssnat. Sillepodden är tillbaka snart igen. Give you better on it. That's the wrong information. Wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong information. Now look at me when I talk to you. Your job is to tell the truth. That's the wrong information. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.